Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight-loss. That's PlushCare.com/weight-loss. PlushCare.com/weight-loss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Där säger vi välkomna till ännu en införpodd och klockan är 06.20 så här matchdag. Välkommen Robin.
Ja, tack.
Hur är läget?
Det är helt okej med mig. Du då? Du är inte van att gå upp den här tiden.
Ja, det är nog första gången jag vaknar före min dotter höll jag på att säga. Så här tidigt i alla fall. Får se hur ljudet är. Jag befinner mig i ett rum som jag tror det ekar lite. Jag ska se om jag kan röra på mig lite. Men du, det är match idag.
Ja.
Vad har vi att säga om läget i Djurgården inför Göteborg idag?
Har man lite spänd efter de senaste dåliga insatserna och vi har ju sagt det några gånger nu att man har fått en boost när det har gått dåligt för Bayern och Gnaget igen varje gång. Men det börjar ju avta lite om inte Djurgården liksom kontrar någon gång med att leverera själva. Liksom. Så det börjar väl bli hög tid för det. Och två svaga insatser senast. Det känns som att vi bör se en positiv reaktion idag.
Ja, håller med. Man sneglade ju lite på Bayerns match där mot Sirius igår. Och när den slutade och de fick en poäng så var man ganska återhållsam med glädjen ändå. För ja, lärde sig lite från förra veckan.
Ja, det är inte så mycket värt att de tappar poäng om vi också gör. Ja, det är bättre att de tappar poäng än annars såklart, men... Ja.
Ja, men vi kastar oss över... Ska jag säga den stora snackisen ändå? Det är väl att... igår så kom det ut... nyheten om att Astrid har fått ledigt i några dagar och kommer således inte att lira mot Göteborg.
Ja, vad ska man säga om det? Det är inte vanligt att något sånt sker direkt.
Jag försöker komma på när det senast hände i Djurgården. Kan du komma ihåg?
I Djurgården har jag inte alls varit med om att det här... Alltså det är väl så här typ vid barnafödsel eller sånt där som någon har inte varit med på träningar i veckan och sånt där kanske. Över en match Jag har haft i hockeyn, eller Vajo hade ju vid barnafödsel, och så hade vi i hockeyn med barnafödsel med målvakten Reideborn då. Eller det var väl eventuellt att det skulle ske med Vajo, hade jag för mig, men det kanske inte blev så. Men det är ju liksom det mest jämförbara är väl det vi hade i Allsvenskan i fjol när Simon Tern fick ledigt av Norrköping efter att ha gått ut med att han var utbränd slash mådde dåligt mentalt. Men här har vi inte fått någon förklaring. Det är ju
tillsmått. Nej, jag tänkte säga det. Ja, Simon Tern, där var man väl ganska snabba med att
Man måste faktiskt förklara varför något sånt här sker. Alltså det tycker jag liksom. Det kommer ändå komma ut.
Ja, det handlar väl bara om en tidsfråga, och däremellan så hinner det spekuleras ganska fritt istället.
Ja, man kommer inte undan med att bara säga att en kille har fått ledigt några dagar. Det tror jag inte.
Nej, och inte också. Man kunde väl läsa lite att det har inte hänt någonting, utan han har fått ledigt för vad kan det bli ibland? Men så stannar man till och tänker till att fast det händer ju faktiskt inte ibland. Det händer väldigt, väldigt sällan, om ens någon gång.
Ja, det har inte varit ett särskilt lyckat äktenskap, Astrid och Djurgården, och det känns som att det kan vara på väg att sluta i en rätt naturlig skilsmässa.
Tror du det? Jag är inte lika säker på att det sker inom kort i alla fall.
Nej, det kan väl ske att han spelar inte nästa säsong i Djurgården. Det är ju glasklart i alla fall. Men det är inte helt lätt. Alltså, även om vi säger att Astrid skulle vilja lämna och Djurgården vill att han lämnar, så vill ju inte Astrid lämna med att bara riva sitt kontrakt när han sitter på en bra månadslön. Utan då vill han väl invänta att någon erbjuder honom ett nytt kontrakt. Och det kanske inte är så jäkla lätt just nu.
Nej.
Det skulle nog försvåra det mesta.
Ja, verkligen. Och sen alltså, man vet ju inte heller. Det kan ju verkligen vara något extraordinärt som förklarar detta denna gång.
Mm. Men det känns ju så slump att det är just Astrid. Men man vet ju inte.
Nej, men precis. Och det jag tänker också, om han nu inte är tillfreds med sin situation i Djurgården och skulle vilja testa lyckan någon annanstans, om vi leker med den tanken, så känns ju själva tillvägagångssättet liksom, många som hade en förväntan på Astrid, och leveransen har väl varit så där sett till förväntningarna, att då det är ingen bra PR för honom, för att en ny klubb ska liksom bara skynda sig till Kaknäs för att få kunna krita ett nytt kontrakt med honom.
Hade det inte varit bättre för både Djurgården och Astrid här om man bara hade sagt att han har fått feber, han är sjuk?
Jo, men det är det jag menar. Det är liksom, den hade kunnat vara väldigt enkel.
Ja, men nej, han är sjuk, vi tvingar risker i dessa tider.
Ja, exakt. Och kanske varit noga med att det inte rör sig om corona, för att inte väcka ytterligare snack om den saken, utan helt vanlig, han har feber, punkt.
Men
vad tror du liksom en sån här sak, tror du att det påverkar truppen på något vis?
Nej, det tror jag inte.
Nej, jag håller med. Jag tror nog att det går obemärkt förbi, mer eller mindre. Men truppmässigt så är väl alla tillgängliga för spel förutom Berkrot, Abrahamsson och Chili då?
Vi har varit oroliga för Vittry och Judny i veckan då, i och med att det inte kommit någon info alls. Men enligt en förartikeln på Djurgårds hemsida så var de ju inte otillgängliga. Och sen så var de med i truppen. Så då är väl allt frid och fröjd.
Ja, det verkar så. Och det är ju bra. Vad tror vi? Det lär väl inte vara några jätterokader?
Jag skulle inte ha något emot att se en lite större rokad. Alltså, jag tycker jag vill gärna se någonting, någon större förändring som skickar signalen att man absolut inte är nöjda med vad man har sett hittills. Jag är ganska stor förespråkare annars av att man ska hålla fast vid det man tror på även när det går dåligt, men det bygger ju på att du ska kanske spela bra men du inte får resultaten med dig. Nu har ju jag stått och hävdat att vi har spelat dåligt i 10 matcher, en träningsmatch och 3 cupmatcher och 6 allsvenska matcher, och det står jag fast vid. Och då hade jag gärna sett någonting. Vi var lite inne på det i matchpodden senast, att man måste kanske anpassa sig lite efter det nya Djurgården på något sätt, som inte har en Boje Turay längst fram. Att vi kan inte sitta och, ja, med all respekt till Tony, vi kan inte sitta och bekymra på Kujovic för att han inte bidrar i pressspelet. Det är ju inte, då skulle vi ha köpt en annan anfallare i så fall. Så att jag skulle vilja se någon typ av taktisk dispositionering som tyder på att man, som visar att man tänker förändra någonting. Som jag kan tänka mig att gå över på ett mer naturligt 4-4-2 med Holmberg och Kujovic på topp. Ta bort våran 10 så att säga. Lyfta upp Holmberg längre i banan. För att på så vis få till lite mer djupledsspel då. Även om han inte är någon Boje Turay, men det är ändå inte en target forward som Kujovic. Skulle också kunna tänka mig att gå tillbaka till trebackslinjen som vi spelade ett par matcher i fjol då, innan vi fick Erik Berg skadad. Med i så fall då Nyholm, Uno Larsson och Berg, en trebackslinje med wingbacks. Och då Vittry till höger såklart. Men, och då troligtvis Käck då till vänster, eftersom han är en mer naturlig wingback än Augustinsson. Och i så fall ett tre manna inne i mitt fält med Kujovic och Holmberg längst fram. Någon typ av taktisk disposition vill jag, någon förändring vill jag se. Och det betyder ju inte att man liksom kastar hela planen man har i fönstret, utan att man behåller ju samma principer i spelet som tränarna gillar att prata om. Men man kanske kan ändra någonting som gör att få utväxling på någonting eller hjälpa någonting i spelet.
Intressant. Jag har ju pratat med Tobbe Hussein som Göteborgs röst inför det här, och han hade velat se ett Djurgården som förra året, men att man byter ut Boja rakt av mot Kalle Holmberg då, och menar på att Kalle skulle vara den som någorlunda skulle kunna påminna om Boja med pressspelet.
Han är lite mer inne på Tonys spår alltså. Att slänga upp Holmberg som nia och hoppas att han kan ersätta det Boja gjorde på ett hyggligt sätt.
Ja, ungefär så.
Jag tycker ändå vi har en 12, 13, 14, 15 målskytt i Kujovic om vi använder honom på rätt sätt. Och där tycker jag det, vi ska anpassa oss efter honom, tycker jag. Alltså, nu när vi har värvat honom så, ja, vi får väl se vad tränarna väljer. Det har ju gått en vecka sedan matchen sist, så att de har ju inget, det finns ju ingen anledning till att liksom, så möter vi Falkenberg näst, så att det finns ju ingen anledning att inte spela bästa laget idag, utan det måste ju vara det bästa vi har.
Mm. Och också så här, om man läser inför på Djurgårds hemsida så slås man av just den biten som du tar upp, att Kim Bergström trycker ju på att nu har man faktiskt fått träna en hel vecka ordentligt. Och i och med det här täta matchandet, så vad jag fattar det som, så kanske inte träningarna blir så jättemycket vanlig träning.
Nej. I vanliga fall. Det känns som att just Kim och Tolle är de som får ut mest, eller lägger liksom mest värdering i att få träna av liksom allsvenska tränare. Känns det inte så?
Ja, men det där, men det är det jag menar också. Att jag tror att överlag, och det tror jag gäller alla, att hamnar du i en lite, jag ska inte säga negativ trend, men en trend där du kanske inte riktigt får ut det du önskar, så blir det inte helt lätt att finslipa detaljerna på träning, för att du måste ta hänsyn till det täta matchandet.
Ja, det där har jag sett. Norling har ju klagat på det också, eller klagat, han har ju förklarat att alltså, vi hinner inte öva så mycket på vårt spel, utan det är match, sen är det återhämtning dagen efter, sen är det matchförberedande till match dagen efter det. Liksom. Det är bara, det är så vi har rullat. Liksom. Och det,
jo, men och samma sak gäller ju då ett lag som är bra, liksom, till exempel Peking. Måste vara rätt skönt att så här, ja, men det mesta går jävligt bra, vi behöver inte gå in och rota i någonting. Vi fokuserar på att vi håller igång kroppen när vi återhämtar, och så kör vi på inslagen väg liksom.
Och de är ju kanske typ, eller deras trupp är väl i alla fall motsatsen till våran, vad det gäller att liksom många offensivt skickliga spelare, genuina så här öppna fotbollsälskare som Haksabanovic och Tern, som liksom helst inte skulle vill ha någon matchplan, utan vi går bara ut och kör liksom, och har bara kul liksom. Och de kanske gynnas mest av det här, att det inte blir så mycket jobba system och matchplan liksom.
Och det ska bli intressant att se Göteborg, som nu i veckan hade en 120 minuters cupsemi mot Elfsborg också.
Ja, det är välkommet.
Ja, och där var ju också Tobbe inne på att det sätter verkligen sina spår. Det är ingenting man bara säger. Och
ja, de har inte så bred trupp heller, Göteborg. Nej, att de kan liksom slänga in 11 nya gubbar.
Nej, precis. Och de fick väl 2 skadade, tror jag han också nämner. Så det är väl en något mer sliten trupp. Och det är väl läge för Djurgården som att gå in och trycka på ordentligt. Det borde ju ge utdelning ju längre matchen lider.
Ja, tycker jag. Vad tror du?
Ja, men vad vill du se då? Vad vill du se att Djurgården ställer upp med då?
Jag vill nog fan ha alternativ 2 av det, alltså. Prova trebackslinjen med wingbacks som bombar framåt. Alltså helt enkelt, vi skippar yttrarna som inte har levererat. Och får in en till renodlad forward istället. Och sen så kan vi diskutera vem som ska spela 10 framför Ulvestad och Karlis. Det kan kanske till och med vara Ring, även om jag inte gillar att han har spelat 10 heller. Men annars så borde väl Edwards vara redo att liksom spela match snart. Det är fortfarande så där att känslan är att han inte skulle orka spela liksom 90 och så här, men vad fan, det måste han ju palla snart. Han är egentligen deras nummer 1 liksom.
Är det,
det är inte Astrid, Kim
och, ja, men är Kevin, det Kim och Tolle, är det Kim och Tolle då att på så här kort tid gå över till en trebackslinje, alltså vi snackar bara ett par tre.
Jag minns inte exakt vilken match vi gjorde det i fjol, men det kan nog ha varit lite senare än match 7. Men det var ju, vi spelade ju 3 matcher fram till uppehållet. Till sommaruppehållet där. Vi avslutade mot Sirius. Det kan ha varit kanske omgång 12-13. Ja, vi får se. Kanske. Vi gick ju över till det inför Falkenberg, tror jag. Och där gör vi en rätt dålig match. Men skapar 3 mål, chans till 3 mål. Och då, ja, men det var ju också under vår liksom sämsta period förra året, så gick vi över till den. Så att, ja, jag hoppas faktiskt att vi får se någon typ av större förändring. Men du vill trumma på det vanliga, eller? Nej, Harris och Ring. Kör
nej,
igen grabbar.
Men, ja, egentligen vill jag väl det, men jag får väl ge.
Det hade varit uppfriskande att se en liksom en annan elva väckas ut på något sätt ändå.
Ja, resultaten hittills.
Kanske Oskar Pettersson som tia bakom Kujovic och Holmberg.
Ja, det tror jag spontant inte. Men vi får se vad Kim och Tolle överraskar oss med senare. Du, ska vi lyssna på vad Hussein har att säga från en bullrig bil då?
Ja, det tror jag när folk hellre lyssnar på faktiskt.
Ja, men du, gå och lägg dig så hörs vi.
Ja.
Räddaren i nöden, Tobias Hussein. Välkommen.
Tack så bra.
Ja, ibland blir ju planeringen inte som den ska. Och då är vi glada för att vi kunde lösa det här med dig. Även om du sitter i en bil och har pusslat ihop din lördag lite.
Ja, det var inte så mycket pusslande. Men just att jag sitter i bilen var ett måste när jag hade lite ärenden att göra. Så att vi får ju se. Om ljudet är lite knasigt så får ni skylla på mig då.
Ja, det får man överleva. Du, hur är läget sen sist?
Jo, men det är bra. Det tycker jag allt. Vi köttar ju på här med vårt eget lag i Kungsbacka som har tre raka segrar i division 5. Och familj och allt sånt där som ska må bra. Så att det går inte att klaga på någonting. Vi skulle behöva lite varmare här nere i Göteborg. Men annars så känns livet som att det fungerar ganska bra.
Ja, just väderbiten, då känns väl ett tips är väl att flytta kanske.
Ja, det är väl så kanske.
Ja, men du, vi kastar oss över, höll jag på att säga ditt, men det är ju inte riktigt. Men du har ändå bra koll på Blåvitt och det är därför du är med. Hur mår Blåvitt idag?
Ja, just idag så mår nog Blåvitt ganska bra. Nu var ju senaste matchen cupsemifinalen här mot Elfsborg där man lyckades vinna efter förlängningen. Så att på så sätt, det sportsliga känns väl som att det går ganska bra. Skulle vi kanske haft någon poäng till i Allsvenskan för att man skulle vara helt nöjd. Men en cupfinal att se fram emot är ju givetvis väldigt positivt. Så att det är väl ungefär så man kan summera det, tycker jag väl.
Ja, för den utomstående så kändes det som förlust i premiären mot Elfsborg. Då såg det ju ut, alltså spelet såg ju så där ut. Skapade väl inte jättemycket om jag minns rätt. Och det kändes bara som, jaha, nu vet man inte riktigt vart Göteborg är. Men efter det tycker jag ändå att det är ganska höga toppar. Men de djupa dalarna är ju rätt ojämna, så att säga. Håller du med?
Kanske lite grann. Jag tycker väl inte vi har sett de här höga topparna riktigt ännu. Alltså, jag tycker att man kan. Det som händer är att när Blåvitt har sina bra perioder så behöver de göra fler mål. Jag tycker att det finns perioder i matcherna där man spelar väldigt bra. Man får ett tryck på motståndaren när man ligger rätt i försvarsspelet även när man har bollen och kan vinna tillbaka den ganska bra och på bra ställen. Men de här riktiga målchanserna som ska skapas under de här bra perioderna kanske inte alltid riktigt finns där. Sen är det sättet Blåvitt spelar på bjuder ju in till omställningar och att det är lite svårare att försvara i det sättet att spela tycker jag då när man inte får fast bollen. Så att jag tycker väl att det har sett helt okej ut stundtals. Ibland lite grann att man skulle önska att de kanske balanserar upp det lite mer. Men överlag så tycker jag att det finns mycket att bygga på. Samtidigt som att jag tror och hoppas att det kommer att bli bättre och bättre ju längre säsongen går. Det skulle behövas någon vecka för Blåvitt nu där de faktiskt spelar bara lördag istället för att ha matcher hela tiden. Då. Så att man får lite återhämtning. Men det är samma för alla lag. Men jag tror att Blåvitt hade mått bra av det just nu.
Vi börjar med hur vill Blåvitt spela? Hur ställer de upp?
Ja, det är väl en, alltså i grund och botten en 4-2-3-1 uppställning. Beroende på vem som spelar i den här ettan bakom forwarden. Om det är Patrik Karlsson Lagemus så blir det ju mer en tia som är en traditionell tia, eller vad man ska säga. En offensiv mittfältare slash släpande anfallare egentligen. Spelar man med Tobias Sana där så blir det väl kanske lite mer en mittfältare än en forward egentligen. Han vill ju gärna vara inblandad i spelet och har kanske en lite mer rörelseradie som är lite större då än vad Paka har. Sen har man ju sina yttrar som man gärna går med. Tanken är väl att de ska variera och ligga brett och sen komma in i djupled. Det är klart det är samma sak där. Spelar Karasvili är det ju lite både och. Han är ju rätt rapp i djupled också och vill ta sina lite längre löpningar. Medan på andra sidan, där det ofta att det är Osama Yesh då, så blir det ju mer ett traditionellt ytterspel, eller vad man ska säga. Och sen ligger de ju och balanserar med sina två på mitten för det mesta. De har väl ganska 50-50 fördelning där, August Erlingmark och Alassane Youssouf, som det brukar vara. Att gå med och stanna kvar och balansera, så det är väl så. Sen är det en traditionell fyrbackslinje egentligen. Det är väl det som man kan läsa av och läsa ut. Det har varit så ett tag nu, så att, det är väl inga hemligheter egentligen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Mm, och vart är man liksom mest sårbara då i denna upplag av Göteborg, tycker du? Vad behöver Djurgården göra för att straffa dem? Du nämnde omställningsspelet, och där kan man väl inte säga att Djurgården direkt har stått ut i inledningen hittills i alla fall.
Nej, jag tycker väl att vad ska man säga? De tar väl ut varandra lite. Blåvitt har ett rätt bra, om man säger defy off, som man kallar det då, där man ligger rätt, även när man har bollen. Sen handlar det ju lite grann om, det är ju egentligen samma för alla lag. Alltså alla lag är ju sårbara för omställningar om man får lite längre anfall. Blåvitt vill ju gärna ha längre anfall, och på så sätt så flyttar man ju upp spelare på spelare, och när balansen inte riktigt finns där så finns det ytor att ställa om i, och så är det ju för alla lag som har längre anfall. Och jag tycker väl att Djurgårdens problem lite grann har varit att man, de spelarna som ska ställa om i Djurgården, har väl hamnat lite för långt ner i det uppställda försvarsspelet. Man har ju sin speed oftast på kanterna då, och det är klart att blir det då att kanterna faller för djupt, så blir det långt till motståndarnas mål. Så att det blir väl en kombination av det där, att våga hålla upp lite grann och sen ta omställningslägena när de kommer då.
Och om vi vänder på det då, vad du tror du Poja har tagit med laget, eller Poja med stab då, tagit med laget, liksom, vad ska de göra för att straffa Djurgården och vinna matchen då?
Ja, alltså det är svårt att förutsäga. Jag tror att Blåvitt gärna vill spela sitt eget spel och ha bollen, framförallt på hemmaplan då, så vill man väl se till att äga boll i den mån det går och försöka liksom flytta på Djurgårdens fyrblock, eller vad man ska säga. Jag tror att Blåvitt kommer försöka hitta in i mellanrummet mellan mittbackar och mittfält. Jag tror att i min värld så är det ju Karlström och Ulvestad som spelar nästan själva där som två innermittfältare. Jag skulle kunna tänka mig att man vill flytta och försöka sära på de två så mycket det går för att hitta in just det mellanrummet där till en Karlsson, Lagemyr eller Sana då, beroende på vem som spelar. Och sen därifrån komma med fart in bakom Djurgårds backlinje. Så hade jag försökt göra om jag hade varit tränare för Blåvitt. Men sen tror jag att Blåvitt är väldigt, väldigt mycket måna om att spela på samma sätt. Alltså de vill spela sitt spel. De vill rulla och, som jag sa, försöka och hitta ytor för instick och även komma runt på kanterna då. Så att det är väl inte heller några hemligheter egentligen, men jag kan tänka mig att det är så de försöker göra.
Mm, ja, det är väl generellt, vill väl få lag anpassa sig allt för mycket. Såklart att det alltid finns undantag, men man vill väl trumma på och köra sitt eget spel. Speciellt liksom med så här tight matchande vill man väl komma in i sitt spel och inte hålla på och göra allt för stora justeringar och uppoffringar hela tiden, eller?
Nej, alltså jag tror att överlag så är väl, alltså, alla lag har ju sin grundtanke och sin grundidé, det är jag helt övertygad om. Sen anpassar sig vissa lag mer och vissa lag mindre efter vilka man möter. Och det har ju givetvis med att göra om man spelar hemma eller borta, om det är på konstgräs eller vanligt naturgräs då. För det blir lite annorlunda spel beroende på vilket underlag man är på. Men jag tror att på Gamla Ullevi så kommer Blåvitt köra på med sitt och försöka och sätta de offensiva spelarna i bra lägen för att utmana och komma mot Djurgårdens lag. Så att, och i det då så är ju en viktig del att spela förbi led, som man säger då. Att man slår ut Djurgårdens spelare med passningar framåt så att man slipper spela mot 11 försvarare hela tiden. Och det tror jag det gör ju egentligen alla lag, men jag tror det är ännu viktigare mot Djurgården som är så pass, de ligger ändå oftast ganska kompakt och försvarar sig ändå helt okej, tycker jag. Sen tycker jag att man har gått på lite miner just i år kanske, men det är Djurgården som jag har sett och det är Djurgården som man brukar se, de brukar ändå vara organiserade och ligga rätt kompakt, så att det är väl ungefär det jag tror kommer vara även på söndag då.
Mm. Brukar ju vara rätt tajta matcher lagen emellan nere i Göteborg, i alla fall senaste åren känns det som. Men du, en annan grej då, hur mycket påverkar det här med att man har en övertidsmatch i benen mot Elfsborg i cupen då? Liksom, det var ju en sån match som man verkligen satsa på, förstår du? Att det var ju ingen vanlig gruppspelsmatch i cupen, utan det var ju vinna eller försvinna, en finalbiljett i potten och övertid på det. Överskattar man liksom effekterna av det här eller?
Nej, det tror jag inte. Framförallt inte nu när det har varit. Nu blev ju både kvartsfinalen och semifinalen förlängning. Så nu har de ju 220 minuters matcher i benen de senaste 3-4 veckorna. Så jag tror att det kommer bli en del rotation i den här elvan. Nu fick de ju dessutom två skador antagligen. Vad jag kunde se i matchen så klev ju både Kalisir och Alexander Fanerud av med skador, eftersom de bytte. Ja, dels Kalisir bytte ju tidigt, men även Fanerud blir inbytt och sen utbytt. Och det blir man ju inte så ofta om inte det är någonting som är fel. Sen exakt hur allvarliga de skulle kunna tänkas vara, det vet jag inte. Det har jag inte läst eller sett någonting om. Men det är klart att det är två spelare till då som försvinner ifrån en matchtrupp. Det finns unga killar att lyfta upp som absolut kan komma in och göra det bra under inhopp nu också, som inte har synts till så mycket innan. Du har både Oskar Willemsson och Isak Dahlqvist som kan sätta sig på bänken och vara med. Så att det är ingen panik så sett. Men det är klart att de spelarna som spelar 120 minuter, det är klart att det sitter i benen tre dagar efter. Det går ju inte att komma ifrån. Sen hur mycket, det får man ju se. Vissa har ju en extremt bra återhämtning och vissa tar det lite längre tid för. Men det är klart att mot slutet av matchen på söndag så kan det ju absolut ha en betydelse, så är det ju. Men samtidigt, det där är mycket mentalt också. Man får ge sig fan på att man ska lösa det bara. Det finns ju liksom inget annat alternativ. Utan det är ju bara att bara ner huvudet och köra. Det har varit mycket snack om spelschema och mycket snack om att det är tätt mellan matcherna. Men det har de ju vetat om å andra sidan. Och jag menar, nu har de ju fått en cupfinal som belöning för det där slitet. Så att jag tycker att man får gilla läget där och bara köra på nu.
Ja, verkligen. Och som du säger, det spelar nog väldigt stor roll hur matchen, alltså beroende på hur matchen artar sig, hur mycket man faktiskt känner efter den där tröttheten. I grunden med 2-0 tidigt, då kanske det är lite lättare att känna igen tröttheten och känna efter. Men leder du med 1-0 och det är tajt i slutet, då orkar du nog springa hur mycket som helst ändå.
Ja, nej, men så är det. Och sen handlar det också, nu har de ju ändå fördelen att kunna göra 5 byten. Och jag tycker att det handlar lite grann om hur du väljer att utnyttja det där också. Och det tycker jag att, det är klart att det är en ny grej för många tränare att kunna göra det. Men jag tycker att det är många lag som kan använda det där lite bättre än vad man gör, tycker jag. Så att det kommer också vara en faktor i det här, hur man väljer att använda sina byten. Och framförallt när i matchen man väljer att göra dem då.
Men hur ser den biten ut? Finns det bredd nog för att kunna liksom få ut max av 5 byten? Sen såklart att prestationerna kan variera oavsett. Men finns det tillräckligt med bra material för att kunna fortsätta hålla upp en bra nivå fastän man byter ut då, ja, 5 personer som startade matchen?
Jo, men det tycker jag. Det de har gjort bra, tycker jag, IFK och Göteborg då, det är att de har valt att rotera på vissa positioner men ändå kanske behållt centrala stommen relativt intakt. August Erlingmark och Alassane Youssouf har ju spelat i den mån det har gått då. Nu var ju August avstängd lite, men de har ändå fått spela där. Och sen har du ju haft relativt samma spelare, medan Sargon Abraham har spelat rätt mycket. Patrik Karlsson Lagemyr har spelat rätt mycket. Så att det finns ju, jag menar, Georgi Karashvili har spelat nu på slutet, men han missar ju de första matcherna, så han är ju rimligtvis inte riktigt lika sliten som de som har spelat från början. Så jag tycker ändå att det skulle kunna gå och rotera lite grann samtidigt som man ändå har en stark elva på plan. Och sen är det ju upp till de här unga killarna. Det har varit mycket snack om att Blåvitt med talanger, och det har varit liksom mycket. Vissa spelare har blivit väldigt håsade som att de ska liksom ta nästa steg och vara en sån talang som många säger att de är. Och då är det lite upp till bevis nu också att visa det, när man faktiskt kanske behöver slänga in en 2-3 lite yngre spelare som kanske inte riktigt har fått den tiden som de har velat ha innan. Då är det, som jag sa där, då är det lite upp till bevis för de här unga killarna att visa att de faktiskt är redo att spela i Allsvenskan också. Och det tror jag kan vara en bra grej, för då får de ytterligare lite alternativ. Och jag menar, är det en 3-4 stycken som inte kanske har spelat så mycket, och en eller två av dem verkligen tar för sig nu, så kommer det ju bygga på bredden också. Så att jag hoppas verkligen att de tar chansen att få den.
Ja, och apropå unga då, det känns som att Göteborg senaste ett par åren har sålt och sålt och sålt och fått ganska bra betalt. Men det känns också som att pengarna har ju då stoppats in i ett svart hål utan att det blir någonting över. Och man läser ofta om att det är ont om pengar. Men så gör man ändå ett par, tre värvningar och det ploppar upp ännu fler yngre bra spelare. Alltså, hur mycket talang finns det och när kommer ett bakslag här? Alltså, jag tänker typ att om du får upp unga, du säljer, pengarna stoppas in i ett svart hål. Någon gång kommer det ju komma en tid där tillräckligt bra unga inte kommer och du inte får, alltså när du har tagit igen det här svarta hålet, men då finns det inget att sälja. Hur,
vad fan gör ni där nere? Det ser ju oroväckande bra ut på ynglingfronten.
Ja, men alltså det som är nu är ju nu under den här coronatiden så är det väl samma för alla klubbar egentligen. Alltså nu handlar det ju om att balansera det där, hur mycket man behöver sälja kontra hur mycket man ska försöka rent sportsligt behålla det man kan då. Dels så gör ju supportrarna både i Blåvitt men framförallt i Allsvenskan i stort gör ju ett jättejobb nu med olika kampanjer och man köper fiktiva biljetter och man vill inte ha pengar tillbaka för årskort och så vidare. Och jag menar, bara den grejen och det engagemanget är ju fantastiskt rent ekonomiskt att se hos de flesta klubbarna. Blåvitt har ju gjort flera sådana saker med supportrarna som har varit fantastiska. Men vad gäller de unga spelarna så är det ju så här att akademin har ju fungerat bra under en längre tid. Och det har kommit upp på en nivå där de flesta blåvita lagen gör det väldigt bra. Sen ska man ju komma ihåg att det finns ju, som du säger, det finns en fara med det där att man plockar upp unga spelare och säljer. För till slut så är det något eller några år där det inte riktigt går lika enkelt. Men jag tror ändå att det finns en balans i det där också. Sen är ju alla klubbar beroende av att välja spelare i den tiden som är nu. Men ja, det finns en del i pipen som finns kvar då. Jag nämnde ju två av dem där, Isak Dahlqvist och Oskar Willemsson. Och nu har vi ju Jesper Tollinsson också som har kommit upp, som har spelat i Allsvenskan redan nu och gjort det bra. Och sen finns det en kull till som kommer om ett par år här där de har varit väldigt duktiga i ett par år. Så att, det ser bra ut tycker jag. Sen ska man inte underskatta det där och få in lite rutin nu då som de har gjort med Fanerud och Jakob Johansson, bland annat Bjärsmyr. Så att balansen däremellan, mellan att ha de spelarna som är lite äldre och vet vad det handlar om, som har varit med ett tag. De kan lite grann gå och, jag ska inte säga hålla i handen, för det tror jag inte de behöver, de unga. Men inte bildligt talat, men i alla fall hjälpa till och vara lite mentor och se till att så här funkar det liksom. Vi hjälps åt. Det tror jag är extremt viktigt. Så därför tycker jag i alla fall att det var väldigt bra att man fick in tre lite äldre spelare som kan hjälpa till med att uppfostra, om man ska säga, inom citationstecken, de yngre då.
Ja, den här frågan kan man ju vrida och vända på hur mycket som helst. För jag menar, om vi leker med tanken att Göteborg hade haft ordning på torpet ekonomiskt och exakt samma scenario hade utspelat sig med alla de här talangerna som kommer fram och hade fått speltid och sedmera sålts, då hade Göteborg haft väldigt mycket pengar nu. Men då är frågan också, om Göteborg hade haft det bra med pengar, då är frågan, hade verkligen alla de här unga fått chansen? För någonstans har det blivit att de har ju nästan liksom blivit tvungna att få chansen på något vis. Den klubb som hittar den balansen, det är väl den nöten som behöver knäckas. Kikar vi lite på Djurgården så är det väl samma sak. Alltså, där har Djurgården haft några år med lyckade försäljningar. Nu ska jag inte säga någonting, man sålde Danielsson för jättestora pengar. Men börjar man titta på truppen nu, då kanske inte finns några givna storförsäljningar samtidigt som Djurgården mår bra ekonomiskt. Det blir ju svårt att hitta det där.
Men så är det. Alltså, det är klart att det spelar in att Blåvitt inte har kunnat köpa spelare på samma sätt som kanske vissa andra klubbar har gjort. Då blir det att du får kasta in dem du har. Så är det absolut. Men sen tycker jag det är så här också. Det är mycket snack, och jag tycker det är lite för mycket snack om det här med att vissa lag låter inte de unga spelarna få chansen och Blåvitt är duktiga där på att låta unga spelare få chansen. Ja, det är ju en uttalad strategi från IFK att de ska ju ha 50% från akademin i en A-trupp. Sen är det så här att i grund och botten så är det så här att en ung spelare tillräckligt bra så kommer han att få spela förr eller senare. Det är liksom inget snack om att nej, men den här killen är 17 år. Han är bättre än de andra som vi har här, men han är 17 så han ska inte spela. Det finns ingen tränare i hela världen som resonerar så. Det man kan göra är att man inte kastar in en 17-åring bara för att han är 17 år. För att nu ska vi spela våra unga spelare. Kolla här. Jag är rätt säker på att om vi ska vända oss lite grann åt andra hållet just upp hos er då. Att AIK har fått mycket beröm för att de kastar in unga spelare. De är nog tillräckligt bra för att spela. Jag tror inte att de spelar för att de är unga, utan de spelar för att de är bra. Och så är det ju någonstans. Jag är så trött på det här att många liksom, ja, men han fick aldrig chansen. Nej, då var han väl inte tillräckligt bra. Alltså det är ju så det funkar. Är man inte tillräckligt bra så spelar man inte. Och det gäller ju samma om du är 25 som om du är 17. Så att jag tror bara att det är så att se till att fostra unga spelare på rätt sätt. Se till att ha spelare i en A-trupp som kan ta hand om de här unga spelarna. Att man har en tränare som kan utveckla unga spelare. Så kommer det att dyka upp unga spelare som är bra. Det är liksom inget motsatsförhållande liksom. Att nej, men vi satsar inte på unga spelare. Nej, då har ni väl kanske inte tillräckligt bra unga spelare. Det är väl så enkelt det kanske.
Jag vill ju hålla med dig i allt. Förutom att du nämnde att AIK gör någonting bra. Där tycker vi olika.
Nej, men jag tänkte det var enkelt att bara dra parallellen med att de spelar en massa unga killar och fått mycket beröm för det. Jag tror inte nödvändigtvis att det är bra att spela alla samtidigt. Men jag tror heller inte att de spelar sina spelare som de gör för att de är 17, 18, 19, 20. Utan jag tror att de tycker att den här spelaren är bättre än den andra spelaren vi har att välja på. Och därför spelar han.
Ja, men det är väl... Det kan jag hålla med om. Men ska vi runda av med vad tycker du om det du har sett av Djurgården hittills? Då? Ska vi vara oroliga? Kommer den här kräftgången, får man väl ändå kalla det, kommer det hålla i sig? Eller finns det så pass mycket alltså bra tecken så att det kommer släppa så småningom? Eller var det intressant att höra din syn på det?
Ja, alltså nu har inte jag sett hela 90 minuters matcher sådär jättemycket, men jag har ju sett tillräckligt för att kunna tycka lite i alla fall. Jag tycker väl så här att det spelet som Djurgården spelade förra året byggde ju väldigt mycket på att man låg rätt högt med sitt försvar. Man hade en återerövningspress som var bra. Man fick tillbaka bollen rätt många gånger i tacksamma positioner. Vilket gjorde att mittfältet då med framförallt Ulvestad och Karlström kunde sätta igång spelet och pulsera spelet på ett sätt som man kanske inte riktigt har lyckats göra i år. Och sen är det ju så här också att Djurgården har trots allt blivit av med sina två bästa spelare från förra året. Det får man ju ändå säga. Jag menar både Buya Toray och Marcus Danielsson var ju kanske bäst på sin position i Allsvenskan. Det ska man inte heller glömma. Och att det då bara helt plötsligt ska fungera precis lika bra... Det är ju lite naivt också att tro. Sen tycker jag att Djurgården borde ha kunnat göra det bättre. Absolut. Men det är ett lite annat spel. Alltså förra året kunde man skeppa iväg en boll lite på vinst och förlust in bakom backlinjen mot Buya Toray. Och så kunde han antingen stressa tillräckligt för att få med sig ett inkast. Eller så fick han tag i bollen själv och gjorde någonting. Eller så bara fick han tag i bollen och så kunde man flytta upp hela laget 30 meter. Den avlastningsbollen går ju inte riktigt att spela på samma sätt i år. Och jag tror att innan man har lyckats få med sig att du måste ju liksom träffa Kujovic, inte bara skicka upp den, så kommer det att se ut som det gör. Behövs skruvas lite på. Jag är helt säker på att både Kim och Thomas Lagerlöf där sitter varje dag och försöker fundera på hur man ska få ut det mesta av de spelarna man har i år. Men jag... Vill man kunna spela det spelet så jag hade ju satt Kalle Holmberg längst fram. För han är den som är mest lik Buya Toray och kan springa och jobba på samma sätt. Inget ont om Emil Kujovic, han har gjort jättebra. Men i det spelet Djurgården har velat spela innan så behöver man nog en lite mer rörlig nummer 9 liksom, eller vad man ska kalla det.
Ja, det är intressant för att... I början kändes det som att Buya inte riktigt passade in i sättet som Thomas och Kim vill lira. Sen kanske det blev någon typ av anpassning från Buyas sida eller om Djurgården anpassade sig lite mer åt honom. Men nu känns det som att Kim och Tolles idé behöver en sån, som du säger. Och då kanske Kalle Holmberg som är påminner något i alla fall om Buya kanske är svaret på det hela.
Ja, alltså, eller så blir det då att man gör som man har gjort nu, att man får anpassa spelet lite grann till de spelarna man har. Och vill man spela med Emir Kujovic längst upp så får du ändra på det spelet som man spelade förra året. Och det är det jag menar då. Nu har inte det riktigt funkat så som de har velat. Och då är frågan hur mycket tid ska man ge det? Hur mycket ska man skruva på det från vecka till vecka för att få det att fungera? Sen är det så här också, och det ska man inte heller glömma, att Djurgården fick ju ut max av sina spelare förra året. Alltså många av spelarna i den startelva som spelade nästan varje match, de gjorde ju kanske sina bästa år i karriären. Det räcker ju att alla spelare tappar 5% av förra säsongen, så kommer ju det märkas på ett helt lag. Och det är klart att tar du då bort de två bästa spelarna också, så är det klart att det kommer synas. Jag menar, så pass jämn är ju allsvenskan att det går liksom inte att spela på, om man ska då ta bort 2-3% från alla positioner, så det är klart att det kommer synas också. Så så illa är det inte heller, utan jag tror snarare att det var att förra året var ett år där allting funkar, och i år är det ett år där det kanske inte riktigt klaffar på samma sätt. Och då får man spela på ett sätt där inte marginalerna ska behöva spela så stor roll kanske, och det är väl den balansen man behöver hitta i Djurgården just nu då.
Ja, tror du är väldigt rätt på det, Tobbe, och vi sätter väl punkter. Vill man höra mer av dig, så figurerar ju du i Ljugarbänken, va?
Precis. Där vi snackar fotboll och allsvenskan i stora hela, om man säger.
Ni har seglat upp lite senaste tiden. Det är... Nu låter det ju jättefjäskigt här, men ditt intåg har varit bra där.
Ja, tack så bra. Nej, men det är kul. Vi försöker ju att vara... Det är klart att det är svårt ibland att vara helt neutral, men vi försöker ju vara så neutrala vi kan och se vad som faktiskt händer i matcherna och inte bara gå på känslor och se liksom för våra egna lag, eller vad man ska säga då. Så det är kul. Jag har ju varit med där nu i ett halvår, och det känns jättebra. Det är kul att folk uppskattar det man gör, så att, det gör ju att man är jävligt taggad på att köra vidare.
Ja, det låter det, men... Stort tack, hörru, för att du ryckte in nu, och vi får se. Vi siktar väl på att ta ny kontakt till returmötet då.
Ja, men det låter bra.
Ja, sköt om dig.
Ja, detsamma.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.